Nu på morgonen ska vi tillsammans fira Herrens måltid. Och när han instiftade den måltiden så säger han: gör detta till min åminnelse. Och vi kan ju tycka, vad är det vi behöver påminnas om? Varför behöver vi påminnelse? Jesus har dött och uppstått. Jo, men det har vi hört förut. Gör detta till min åminnelse, säger Herren. Och när han säger så syftar han, tror jag, på Gamla testamentet. Det gör han ju så ofta, och det gör ju Nya testamentet överhuvudtaget. Därför ska vi slå upp i Andra Mosebok, i det 13:e kapitlet. Det 12:e kapitlet handlar ju om påskalamsmåltiden, den första påsken. Och så kommer sen i 13:e kapitlet en stadga för det osyrade brödets högtid. Ty påskalamsmåltiden var inte en engångshändelse, utan den skulle sedan firas år efter år. Andra Mosebok 13:3. Och Mose sa till folket: kom ihåg denna dag på vilken ni har dragit ut ur Egypten, ur träldomshuset. Ty med stark hand har Herren fört er ut därifrån. Därför må inget syrat ätas. På denna dag i månaden Abib drar ni ut. Och när Herren låter dig komma in i kananéernas, hetiternas, amoréernas, hiveernas och jebuséernas land, som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flyter av mjölk och honung, då ska du hålla denna gudstjänst i denna månad. I 7 dagar ska du äta osyrat bröd, och på 7:e dagen ska hållas en Herrens högtid. Under de 7 dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man se hos dig, inte heller ska man se någon surdeg hos dig i hela ditt land. Och du ska på den dagen berätta för din son och säga: sådant gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Och det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Och denna stadga ska du hålla på bestämd tid, år efter år. Ett märke av tacksamhet på din hand och på din panna. Det gamla förbundets instiftande kan lära oss så mycket. Det börjar med en måltid. Och ett uttåg. Gud bevisar nåd och åter nåd. Ännu har man inte ingått något förbund. Folket har inte gett några löften. Gud kommer inte och säger: ja, om du ordnar med det där, och om du sköter det där, och om du blir lite trevligare, och om du blir lite snällare och lite flitigare och lite duktigare och lite bättre, så kan jag tänka mig att ingå ett förbund med dig. Nej då, nej. Herren kommer och för folket ut med stark hand. Och så säger han: du kan räcka fram din hand och din panna, så ska jag sätta ett litet märke av tacksamhet där. Sen kommer man till Sinai. Och så säger Herren: har du upptäckt tacksamheten? Vill du tillhöra mig av tacksamhet? Då ska jag hjälpa dig att också forma tacksamheten i lydnad. Därför lydiga är vi av tacksamhet, inte av pliktkänsla, inte av rädsla för att hamna i helvetet, inte för att det ska gå snett, inte för att vi borde, inte för att vi får skämmas om vi inte gör det, utan därför att Gud redan har bevisat oss nåd och satt ett märke av tacksamhet på vår panna och på vår hand. Vad är väckelse för någonting? När har vi väckelse? Och hur mycket väckelse har vi? Hur pass levande är vi? Ja, det är ju en fråga som återkommer i självbespeglingens tidvarv så mycket. Kan väckelsen mätas i hur många kronor och öre som kommer in i kollekten? Kan väckelse mätas i antalet helade per tidsenhet? Nej, jag tror väckelsen kan bara mätas i graden av tacksamhet i våra hjärtan. Inte ljudstyrkan i vår lovsång, utan i tacksamheten i våra hjärtan. Kan vi få väckelse idag? Ja, visst kan vi det. Vi bara sträcker oss mot Herren och så säger vi: Herre, lägg in tacksamhetens gåva på nytt i mitt hjärta. Då vaknar åtminstone du. Och du kanske kan purra din omgivning också. Genom din tacksamhet. Inte genom att gå bärsärkagång i församlingen. Men genom din tacksamhet. Så undrar folk vad han ser glad ut idag. Ja, jag har varit på Aschan, förstår du. Jag är så tacksam till Herren. Inte för Aschan i och för sig. För den kan Herren borde ha och missa. Men Herren har påmint mig. Gör detta till min åminnelse. Jag har fått en liten påminnelse om vad det hela går ut på. Och Herren har hört min bön och lagt in tacksamheten på nytt i mitt hjärta. Vi ska gå till Uppenbarelseboken 13. Där står det talat om två vilddjur som ska komma. Den ene ska bli en världshärskare i makt och härlighet och kanske också någon sorts religiös tillbedjan. Och vi brukar kalla honom för antikrist eller vilddjuret eller laglöshetens människa. Så kommer ett andra vilddjur som vi brukar identifiera som den falske profeten som det talas om lite senare i Uppenbarelseboken. Och den falske profeten går inte av för hackor han heller, åtminstone mänskligt att döma. Vi ska läsa om några konststycken som den falske profeten ska göra. 15 versen. Och det, alltså det andra vilddjuret, fick rätt att ge levande ande åt odjurets bild. Så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan. Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namn. När laglöshetens människa kommer, skriver Paulus, så ska han sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Ah, säger vi, det kommer ingen att gå på. Lugn, bara lugn. Det kommer många att gå på, säger Paulus. Varför det? Jo, han håller sig med en profet. En vapendragare. Och den killen ska faktiskt kunna göra någonting som ser ut som det Gud gjorde när han skapade människan. Till Gud tog stoft från jorden och formade någon liten gubbe av det, en liten gubbe av lera. Och så blåste han livsande i den där lergubbens näsa och så blev det du och jag. Vad intressant. Den falske profeten ska göra en bild av laglöshetens människa och blåsa livsande i hans näsa. Du vet, det blir inte Guds ande. Oh nej. Vi är inte där ännu. Vi befinner oss i en utvecklingsfas i vår forskning och annat sånt här. Där många håller på och spånar lite grann på att göra biologiska datorer. Koppla ihop genmanipulation och datorforskning. Att vi ska kunna få någon sorts biologisk grej eller någon dator uppbyggd på DNA och aminosyror. Precis som du och jag. Nå, den blir ju inte levande för det. Datorer lever ju inte. Det är ju som Staffan Lindén skrev i en av sina stollar en gång i världen. En gubbe som går förbi en dator och så säger han, om inte du håller tyst och drar ur sladden. Men det ska också bli så att den falske profeten kan inblåsa någon sorts ande i den här manicken. Och så blir det en levande varelse. Personligen tror jag det här betyder att vi i framtiden kommer att få se ett sammangående mellan naturvetenskap och okkultism. Som bildar kanske början till slutet. Vi får se. Den som lever får se. Men det är inte det jag är ute efter nu egentligen. Har du kollat det här med märket på handen och pannan? Du förstår, det går som en röd tråd genom hela Bibeln. En kamp mellan det Bibeln kallar för Babylon eller denna världen och det som kallas för Jerusalem eller Guds rik. Vad är Babylon för någonting? Och det är girigheten, det är otacksamheten. Det är denna världens strävande efter mer och mer av allting. Omättligheten. Vad är Jerusalem? Jo, det är tacksamheten. Och här kommer det att stå i historiens avslutning två grupper av människor. Den ena har den falske profetens märke på sin hand och sin panna. Den som gör det möjligt att köpa och sälja och därmed fortsätta girighetens affärsdrivande verk. Sen finns det några, kanske inte så hemskt många, som står med tacksamhetens märke på sin panna och sin hand. Herren till åminnelse. De kommer ihåg vad Herren har gjort. De kommer ihåg vad Herren har lovat. Och de kan leva i stor tacksamhet för båda delarna. Därför att det blir ju lite kärvt när man varken kan köpa eller sälja. Det är inte bara att kila ner i ICA-butiken och snappa åt sig ett par mjölkpaket och slänga fram några kronor i kassan. Kronor? Vad är det för dumheter? Var har du märket? Nej, jag har inget märke. Ja, då tar jag mjölk. Du får gå hem och dricka regnvatten. Visst behövs det tacksamhet för att härda ut i den situationen. Vad annat kan bära oss igenom? I den första kristna tiden kallades nattvardsmåltiden för eukaristi. Ja, vad betyder det tror du? Jo, det betyder tacksamhet. Tacksamhetens måltid. Gör detta till en påminnelse. En påminnelse. Det är detta som David säger i den 103 salmen. Lova Herren min själ och glöm inte bort vad gott han har gjort. Det gör vi så kvickt. Låt oss aldrig glömma det. Du vet när folket hade gått igenom Röda havet. Åh, vilken lovsång. Underbart, vilket jubel. Tre dagar senare är man inne i öknen och då är jublet som bortblåst. Vad ska vi här och göra? Kunde vi inte fått vara kvar i Egypten? Varför kom de inte ihåg det som hade skett tre dagar tidigare? Då hade de förstått att Herren hade någon mening med det här också. Vi glömmer så fort. Och när vi glömmer så blir vi för det första förvirrade. Och för det andra så blir vi missnöjda. Därför behöver vi ständigt en påminnelse. Och Herren har gett oss den mest konkreta påminnelse som går att hitta på. Hans kropp och hans blod. Och det här som det står talat om i första Korinthierbrevet 11, att vi bör betänka vad det är för måltid vi går igenom. Ja, det ska inte göras i någon sorts helveteskräck och tänk om jag äter fel nu. Men det betyder ju lite grann att om vi äter tacksamhetens måltid och liksom är helt blockerade för att det är tacksamhet det går ut på, då har vi ju på något vis ätit och druckit förgäves. Och det var ju så det var i Korinth. Det fanns ju väldigt mycket. Men det fanns inte den tacksamhetens generositet som gjorde att man delade lika vid nattvardsmåltiderna, utan den rika hade med sig en massa som han åt upp medan den fattige tittade på och inte hade något. Kallar ni detta för att hålla en måltid till Herrens ära, ska ni ha beröm för sånt, säger Paulus. Nej, för sånt får ni inte beröm. Det fanns ju ingen tacksamhet. Det var ju inte Herrens måltid, fastän man sa att det var det. I Efesierbrevet 5 och 18 så står det så här: dricker ni eder icke druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leven. Låt er fast mer uppfyllas av helig ande. Du förstår, det finns två slags törst. I vilket fall känner sig ju människan tom och vill bli full. Och det kan man ju bli utmärkt. Det går fort och lätt och snabbt med vin eller brännvin eller absolut vodka som vi nu använder för att betala våra utlandsskulder med. Säljer vi till u-länderna. Det är den ena sortens törst. Sen finns det en annan törst, och det är törsten efter Herren själv. Som jorden trängtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Och det är inte likgiltigt vilken törst vi lever med. Det är inte likgiltigt vilken törst det är som sätter oss i rörelse, så att säga. Den törstige kommer ju i rörelse för att liksom få vatten. Den som är tom vill bli full. Låt er uppfyllas av helig ande. Det är mycket bättre att vara full på helig ande än att vara full på bränn. Mycket mindre baksmäll. Mycket mindre elände. Ljuvligheters ljuvlighet. Tacksamhet som flödar i alla riktningar. Låt er uppfyllas av helig ande. Ibland så träffar man människor som länge och väl har sökt dopet i den heliga ande. Och när man har gjort det så kanske man går i baklås. Och så tänker man så här: det ska till någonting här. Jag liksom kanske måste satsa på något sätt här nu, och man kanske får ta i lite extra här, eller man kanske måste säga på något vis för att liksom få igång det hela. Du vet det gamla vanliga att vi måste hjälpa Gud på traven, den allsmäktige guden. Han behöver hjälp. Ja, riktigt så är det kanske inte heller. Utan när vi går i baklås på det där sättet, då börjar man titta på sig själv. Oh, här är något som fattas. Jag måste göra någonting. Men i regel är det så att i den stund vi uppfylls av helig ande, så är det därför att vi har sett Kristus och inte oss själva. Och fått se honom till tacksamhet. Då kanske tårarna kommer och tungotalet kommer. Bönespråket, glädjen. Kraften, tacksamhetens kraft, lovprisning. Så egentligen handlar det mer om att be till Gud: Herre, befria mig från mig själv. Hjälp mig att inte titta på mig, utan hjälp mig att se dig. Så kommer det hela på köpet liksom. Låt er uppfyllas av helig ande. Men ibland låter ju Herren oss vänta ett tag. Därför att vi ska bli törstiga. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker, säger Jesus. Ja visst, men om vi inte törstar då? Du vet, om man häller 2 liter vatten i den som är törstig så blir han ju jättepigg och glad. Men häller du 2 liter vatten i den som inte är törstig, får kanske lägga in honom på akuten. För övervätskning. Och därför så är hela väckelsehistorien så att säga en vågrörelse. Då det kommer tider då Herren låter törst få utbreda sig i folket. Och så kommer det tider då vattnet pålar och vi får dricka. Herren är både törstens Gud och vattnets Gud. Frågan är bara, vad är det för törst vi har? Vad är det vi törstar efter? Vi ska slå upp i Johannes 6. Läsa från 31 till 35. Våra fäder åt mannat i öknen, säger Jesus. Så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Och vi kan jämföra med hur han säger till kvinnan i Sykar, 4:e kapitlet. 13 och 14 verserna. De sitter ju vid brunnen. Och Jesus säger, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Du vet, den där törsten som kan hetsa oss och jaga oss och plåga oss. Det ständiga jagandet efter mer och mer, girighetens törst. Den går aldrig att släcka. Hur full man än blir, Så verkar det som det kunde gå att hälla på lite till. Det kan man ju se på människor som fastnat i det här med att fylla sin tomhet med alkohol. Eller om vi ska fylla med välstånd. Eller om vi ska fylla med framgång. Eller om vi ska fylla med ära och berömmelse. Eller om vi ska fylla med duktighet. Det där hålet som finns inuti. När blir det fullt? Svaret blir aldrig fullt. Man blir aldrig färdig. Herren säger, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Ty tacksamheten har den förunderliga förmågan att den kan sätta oss i rörelse utan att vi jagar efter något. Den sätter oss i rörelse till att ge ut istället för att roffa åt oss. Och lite senare. 31 versen. Under tiden sa lärjungarna till honom, Rabbi, kom och ät. Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra, kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det är tacksamheten är. Att få ge ut istället för att plocka åt sig. Och det kan man göra otörstig. Törsten har blivit släckt och ändå har man inte hamnat på sofflock. Men vi behöver ständigt påminnelse. Ty vad är det som dödar tacksamheten i våra liv? Och det är självklarhet. Vi vänjer oss ju så fort. Det är oerhört att Jesus har dött och uppstått för din och min skull. Det kan bli en självklarhet på en vecka, konstigt nog. En liten påminnelse behövs för att väcka tacksamheten till liv på nytt. Låt oss be. Jesus Kristus, vi ber att du fyller tomrummet i oss på nytt. Med dig själv och inte med något annat. Att tacksamheten får vara det överflödande livet. Källan med evigt vatten. Levande vatten. Vi ber att du präglar in på nytt tacksamhetens märke. På vår hand och på vår panna. Så att vi inte går vilse i denna värld. Och så att vi inte drivs av något annat än det som du har skapat oss till att drivas av. Låt oss få fira din måltid som en verklig eukaristi. En tacksägelsens måltid. Amen.